Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fan, nu sugarna är tappade här nu liksom. Jävla sugade tappar. Ja. Nu trycker jag på stopp.
Hur var det här då?
Hallå och välkomna till podden Hur var det här då? Den här veckan så har jag fått ett smeknamn på Peppe. Han kallas för Gnällpeppe tydligen av vissa kompisar har hört rykten om. För så fort han har spelat lite paddel eller han har... Det är inte mycket som behövs för den gubben som han går till läkaren och han har ont där och det är gnälligt. Och jag blir lite förundrad, Peppe, hur du kan vara polis. Och sen har jag hört rykten om att du går aktivt hos massörer och det är kotknackar och allt möjligt. Stämmer detta eller?
Ja, men det senare stämmer. Men de här anonyma så kallade vännerna, de skulle jag ju...
Ja, fast vi är här i podden är inte anonyma, så att vi är här och vi instämmer.
Ja, men då får ni gärna stå för det, så kan ni säga det här och nu då.
Ja, Gnällpeppe.
Nej, men skämt och... Nej, men skämt åsido, jag har ju en rygg som för tillfället är helt bedrövligt dålig. Jag tror inte ens jag hade fått 20 kronor på Blocket, på den nivån är det.
En syltrygg.
Har man undersökt, saknas ryggrad?
Nej, det.
Men fan, Peppe, du har haft ont i den här ryggen länge, alltså på riktigt, riktigt länge.
Ja. Jo, men jag, det är från och till. Jag har ju ett diskbrock i grunden som spökar lite och sen så paddel är väl kanske inte det bästa. Och sen blev det ju inte bättre av att jag hade vildsvin på besök som drog upp tomten på 1000 kvadrat och där spökar ju min rygg till sig ännu värre. Men nej. Jag gillar massage och jag vill slå ett slag för alla där ute att faktiskt gå och besöka era lokala massöser eller massörer. De har det jäkligt tufft för tillfället. De behöver allt stöd och stöttning som går att få.
Och det här avsnittet sponsras av...
Besök då gärna seriösa platser och googla gärna lite innan vilken typ du ska undvika.
Annars kanske man får träffa kollegor.
Min är exemplarisk, alltid kvitto utan att behöva fråga om det. Ja, och dessutom är de duktiga. Men jag blev faktiskt lite rädd här nu sist. Nu det var ju rätt gött tills hon kom till nacken och sen så bara jaha, vad fan hände där? Och sen så efteråt så sa ja, det här var första gången jag testade och då bara ja, det känns ju bra.
Fan.
Jag var inte riktigt förberedd på det. Jag gick dit för att få massage och sen så blev det värsta knäckerit. Men det var gött. Det kändes som att hela ryggraden drogs ut. Så jag var... Ja, men nu känns det riktigt gött alltså.
Ja, härligt, härligt. Det är värdelöst med ont i ryggen.
Viktor, på sociala medier så läste jag att att det är ett år sedan som din ukrainska inneboende flyttar ut. Stämmer det? Och har ni någon kontakt idag?
Nej, det har vi inte. Hon har flyttat tillbaks. till Ukraina.
Okej.
Ja, hon ville inte bo kvar i främmande land och tvingas på knä av ryssens ockupationsstyrka, så hon åkte tillbaks.
Mm. Du, hur länge hade du den hos dig?
Ja, men det var ju vad var det? Först hade jag henne i 2 månader tror jag, sen fick hon ett annat boende som passade lite bättre. Sen fick jag ju en annan familj, en kvinna med sin dotter. Och de bodde till, ja, till slutet av sommaren, då fixade de eget boende. Sen dess bor jag själv igen.
Ja, ja, det var väldigt fint. Jag vet att jag blev väldigt rörd när jag läste om att du hade erbjudit dig den hjälpen. Mm. Du är en fin människa, Viktor.
Ja, innerst inne är det.
Mm. Det var fint att se att du har ett varmt hjärta.
Flytta tillbaka till ett land under krig. Ja. Så det känns, även om det är så nära och man ändå liksom, man läser om det hela tiden. Och jag har själv varit i krigszonen fast som militär istället. Men att leva och vara befolkningen som är under sådana förutsättningar, det är sjukt. Mm. Och resa tillbaka dit, det är oerhört starkt.
Det är väl alltid längtan efter sitt fosterland, finns väl där, eller?
Ja, det kan jag vittna om. Kanske inte så mycket för egen del, men för många av mina föräldrar och släktingar och sånt där.
Sätter man sig in i den här situationen, så jag menar, jag vill ju inte lämna Sverige, och hade jag behövt göra det ett tag så vill jag tillbaka naturligtvis, så är det. Mm.
Du vill ju inte ens lämna Göteborg. Fan, om du skulle åka utanför 031, du, jag vet inte, har du någonsin varit utom Göteborgs trakten, Micke?
Ja, men det har hänt, men det är ju inte långt. Så är det. Det var gött när man trivs, Peppe.
Testa det. Absolut, absolut.
Ja, men du, nu börjar man förstå varför den här intervjun med mig dröjer.
Ja, men jag... Ja. Nej, jag är på väg upp, Viktor, snart. Snart, Viktor. Snart.
Ja, snart. Any day now.
Du, bara fråga snabbt där, Viktor, som inte har med det att göra. Men jag kallar dig dalmas i
ja,
något inlägg.
Ja, jag blir så förbannad.
Varför?
Dalkar heter det. Annars är det som att säga göteborgsk göteborgare. Eller liksom, ja, det är liksom, det är mas eller dalkar. Fan.
Så dalmas går inte alltså? Fan.
Nej.
Eller?
Nej, då visar man att man är bonläpps göteborgare om man säger sånt.
Ja, det gör jag gärna, så det är helt okej.
Ja, men liksom, det är fel.
Nej, och båtmössa på ut när man är utanför polisen.
Ja,
eller?
Exakt.
Givet.
Ja, men varför gör inte poliser det hela tiden?
Nej, vi kan ju fråga en här i podden, han som är rädd om kotlettfrillan och allt det där, vi ser snygg ut. Ja, det är Nadim jag talar om.
Jag tänker inte kommentera det där längre. Det är en uttjatad diskussion.
Ja, så viktigt var det med dalmas där, Viktor. Men vi ska snacka mer om det när jag intervjuar dig.
Det kommer snart. Det ska vi fan göra, du. Ja. Då åker handskarna av.
Aggressivt.
Ja, korsa svärjorna.
Ja. Vi får röka en fredspipa efteråt bara, Viktor, så blir det bra.
Fredscigarr.
Nadim, ja, du har ju varit ute och debatterat lite grann både i radion och i olika tv eller vet du, tidningar och lite sådär. Vad har du debatterat om?
Ja, jag har gett mig in i hetluften igen. Nej, men jag tycker att jag som jobbar med i princip uteslutande brottsförebyggande arbete tycker att det är jävligt mycket snack och extremt lite verkstad ifrån människor som sitter på makt och pengar. Man slänger sig gärna med de uttrycken att man vill satsa på det förebyggande arbetet, men vi som jobbar med det, och då säger jag vi, inte bara poliser, utan det är en jävla massa verksamheter som håller på med det. Vi ser inte, det satsas mycket på polisen, men inte särskilt mycket i andra led, utan det är bara något man slänger ur sig. Så jag tröttnade faktiskt och skrev en debattartikel om att det fattas och att man gör väldigt specifika rapporter, specifika undersökningar, forskningsdelar till fulla sanningar, utan om man vill inte se komplexiteten. Det ledde till att jag fick debattera mot en gammal kollega, moderat riksdagsledamot i P1. Det blev inte så mycket till debatt, tycker inte jag, men det var fint att prata mer om ämnet, tycker jag. Så att, ja, det kommer fortsätta. Jag fick en replik på den och jag kommer sannolikt skriva en slutreplik också. Så att the discussion continues. Och idag så har jag varit i riksdagen på ett seminarium om det här nya säkerhets... hemställan som säkerhetspolisen har gjort om nya säkerhetsklassningarna eller nya kraven, eller det är väldigt luddigt alltihopa, men det ska i alla fall bli svårare för människor med, om inte omöjligt faktiskt beroende på hur man tolkar den, med människor med dubbla medborgarskap eller annan anknytning till att jobba med tjänster som behöver säkerhetsklassas, och där inkluderas ju i allra högsta grad polisen. Och vi har redan börjat se, nu är inte detta implementerat, det är bara ett förslag än så länge, men det börjar liksom redan sippra ut en del saker i verksamheterna, människor som blir ifrågasatta på osakliga grunder, som har jobbat länge och sådär. Nej, det här tror jag vi får anledning till att prata mer om. Så det har varit en händelserik vecka för mig.
Ja, Nadim, där ja. Med dem, om de ska ändra på detta nu, har det med de två dömda spionerna att göra nu då, eller?
Ja, jag tror att det som gjorde att man satte igång det här på riktigt var ju, tror jag, de här dömda spionerna med iranskt ursprung. Men jag tror, och det här håller jag med om, det tror alla gör, att det förändrade världsläget ställer ju nya krav på säkerhetsrutinerna i Sverige. Främmande makt, Ryssland, Iran, Turkiet, ja, jag vet inte vad det finns för länder som vill Sverige illa, gör ju att man behöver steppa upp lite grann säkerhetsarbetet, och det tror jag ingen motsätter sig egentligen. Problemet är, som det här är skrivet just nu, så luktar det mer åt typ så här, ja, nu får jag vara lite vast om, men det låter ju mer som statligt sanktionerad rasism liksom. Och det kan inte gå till på det sättet, utan vi får se vart vi landar. Men ja.
Finns ju alla anledningar att se över det, och det rimmar ju väldigt illa med myndighetens uttalade mål och öka liksom polisen med utländsk bakgrund och så vidare. Det kommer inte gå alls, så att det där kommer man behöva se över.
Ja, och det var alla som var där på seminariet, de som har uttalat sig i remissvar och allt möjligt, det var Sten Heckscher och massa så smarta personer. Alla hade ju stora synpunkter på det, men ingen egentligen hade synpunkter på att det behövs tas ett tag kring det. Där är vi alla överens, men det huret, det är där som det skaver fortfarande rätt rejält faktiskt. Och förresten, jag måste bara addera, en stor anledning till att detta är en fråga är ju för att han som har tagit tag i det är ju själv drabbad. Och det här ser man ju mångfaldens fördelar, för det är Ardalan Shekarabi för Socialdemokraterna som är den mest högljudda, han som driver den här, om man får väl kalla det oppositionen, eller att man ska se över det. Och jag tror inte att det hade skett på samma sätt om det hade varit någon av pursvensk bakgrund, för att det här ser man ju vikten av representation, tycker jag, på ett helt annat sätt. Men vi kan prata mer om det sen, det finns massor att säga om det.
Yes, och så går vi till dagens lyssnarfråga nu då. Hej bästa gänget, min fråga är det olagligt att bjuda en minderårig på alkohol om man sitter hemma hos sig själv i slutet sällskap och en förälder är hemma, just av Alingsås?
Det är ju lite beroende på hur man gör. Man får inte, det finns något som kallas för langning, man får inte överlåta alkohol till någon som är under 20 år. Så man får liksom inte såklart att köpa ut, eller det spelar ingen roll vart man köper egentligen. Man får inte köpa ut från systemet eller på annat sätt och lämna över till någon som är under 20, som är gränsen i Sverige. Det är olagligt. Men däremot så har man under ordnade former i hemmet och med som på en middag, förtäring av mat och så vidare, så får man ge mindre mängder under de här ordnade förhållandena till någon som är under den här föreskrivna åldern som man ska ha. Och sen så måste man också, det ligger i lite förutsättningar också där, att man har ta hänsyn till, förutom ålder, även övrig utveckling, omständigheterna och övrigt. Och då menar man ju på att det ska liksom inte vara stökiga förhållanden eller någon fest på det sättet. Utan mindre mängd till mat, så är det helt okej. Okay. Där kan jag rekommendera att gå in, förutom lagstiftningen kan ju vara lite svårtydd och kan lite svår att tolka om man inte är van att läsa lagtext. Men det finns ju inne på vårt kära spritmonopol, Systembolaget, så finns det bra information där. Det kan man läsa om man är orolig som förälder eller vill veta lite vad som funkar och vad som är lagligt och vad som kanske forskningen säger, så finns det bra tips där.
Mm. Här får vi lägga in det som Viktor brukar säga, att bara för att det är lagligt behöver det inte betyda att det är lämpligt. Eller hur, Viktor?
Nej, det stämmer. Men bara för att jag tycker Martin sammanfattar
det bra. Tänkte du vända på det där? Bara,
ja, jag tänkte
bara för att det är olämpligt behöver det inte vara fel.
Men, precis. Det var exakt det.
Det kan vara roligt också.
Ja, man måste ju få ha, liksom, kunna bjuda under, ja, under vi är inte helt totalitära i det här landet, gubevars. Så att ja, det ska väl kunna ske under ordnade former, tycker även jag. Tycker kanske framförallt jag.
Mm. Mm.
Ja,
jag tror forskningen säger att jag tror nu då som målare då, så tror jag forskningen säger att om du får dricka hemma i tidig ålder så är det större risk att du får problem när du blir äldre.
Mm. Ja, men precis. Nu kanske man bara går på reklamen från, det är väl Systembolaget som har rätt mycket reklam, att om man får lite hemma, för att man kanske tänker att då får man åtminstone, då ger man ju bra grejer och man behöver inte blanda eller det är någon fulsprit, men då har man sett att då dricker man det plus det andra som man ändå hade druckit kanske, men jag vet inte hur forskningen säger exakt.
Nej.
Men det kanske finns en risk. Men det bästa är ju som alltid, man ska ju skapa bra förutsättningar och förståelse och allt sånt där. Och sen så går det ju inte att styra allt, utan man går ju på lite nita, som kanske någon av oss har gjort också. Men det kan bli bra ändå till slut.
Jag personligen trodde faktiskt att det var olagligt. Det var vad jag trodde. Men tack för en bra fråga. Jag har sett på i lite här och där nu att det förekommer dörrknackning i bland annat Botkyrka då. I förebyggande syfte, i brott i nära relation. Och jag är lite intresserad där bland annat. Funkar det så? Stämmer detta som jag har sett och läst? Och hur reagerar folket och hur arbetar man?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men det som var då var väl kring jul, nyårshelgerna där. Och där ser man ju tyvärr att anmälningar med just våld i nära relation ökar. Eller framförallt då storhelger där folk är lediga. Man kanske dricker lite mer alkohol än brukligt. Och så brukar tyvärr våld i nära topparna begås. Eller ja, de här brottsanmälningarna stiger och man misstänker att fler blir slagna i hemmet. Och då har man gjort lite punktinsatser, jäkligt intressant, där man helt enkelt samlar ihop ett gäng kollegor och med viss bakkunskap då knackar på i diverse olika trappuppgångar för att dels informera om vad man som granne kan göra när man hör eller misstänker att någon blir slagen i hemmet. Och det är ju då att så fort det bara går egentligen ringa till oss, gärna då 112. Man kan gå upp och knacka på, man kan gå och ja, störa på något sätt. Det finns ju många olika sätt liksom för att bryta en eventuellt pågående misshandel eller liknande. Det man inte ska göra, det är att känna att man inte kan med och ringa. Vi åker ju ofta på sådana här relationsbrott där man då, när man ringer in till ledningscentralen, säger så här, nu har det pågått gap och skrik och dunsar i över en timme, nu räcker det. Alltså det ska liksom inte, det ska inte gå en timme innan man tar det initiativet till att ringa till oss, utan det ska ju gå så fort det bara går. Vi åker ju hellre 10 gånger för mycket än en för lite på sådana här larm. Så man ska inte känna att man inte kan med att ringa, utan tvärtom, ring hellre för mycket än för lite. Det är mitt solklara tips här.
Och dessutom så här, att inte sitta och tänka att de ser nog på T någon hög film, eller det är något annat som låter, utan hellre, som du sa, en gång för lite, och vi får rycka ut och det visar sig att det är ungar som leker kura gömma när man öppnar den, eller någon som sitter och spelar tv-spel, än att det är något annat. Så att man kan inte ringa för mycket när det gäller de här sakerna.
Nej, och om möjligt, gärna försöka själv, kanske då under tiden vi är på väg fram, att försöka lokalisera varifrån det kommer. För det finns ju inget som är så frustrerande som när man kommer till ett höghus med 10 våningar och så är det någon som bor på våning 3 som säger så här att ja, jag tror att det kommer från en eller två våningar upp, och sen så på det våningsplanet så är det sex lägenheter, och då pratar vi kanske då uppåt en 10-12 lägenheter, och där, ja, säger då att ingen öppnar, det är ju svårt, vi kan ju liksom inte bonka in dörren överallt, så i den mån det går, kan man precisera, ja, men vet man till 100% att här har det skrikits, här har det ropats för glatta livet, då skulle jag inte tveka en sekund och smasha den dörren, men jag kan inte smasha 12 dörrar där jag tror att eventuellt någon, så i den mån det går, försök lokalisera med stor säkerhet, så har man gjort ett väldigt gott första jobb, om man nu inte väljer att ringa på eller göra något annat. Och här upplever jag att många är väldigt tafatta. Här måste civilkuraget bli mycket, mycket större. Det finns många enkla grejer man kan göra. Vi har nämnt några här nu. Vi har alla ett ansvar att se till att våra medmänniskor får den hjälp och kommer ur en svår situation, eller kanske bryta ett dåligt förhållande eller vad det nu kan göra eller vara. Och ja, det är det minsta man kan begära, det är att folk faktiskt ringer, och det är gärna i tid.
Och här kan man ju alltså skilja på det civilkuraget vi pratade om förra avsnittet, där man kanske gör en insats, man bryter in, man kanske utsätter sig själv för någon fara. Det här handlar ju egentligen 0% fara överhuvudtaget att ringa efter oss och våga stå för sina uppgifter. Att kanske ringa på och så där är inte heller oftast förenat med särskilt mycket fara, om man bara stör. Man kan ju ringa på och gå därifrån om man känner så. Så att, och det här är satsningar som ingår i det brottsförebyggande arbetet, på det man håller på med, grannsamverkan, grannar, se till att man ser efter varandras hus när man är bortrest och så vidare. Och i lägenhetshus så finns det liknande projekt där man faktiskt stärker sämjan, eller stärker, vad fan ska man kalla det, solidariteten mellan grannar emellan, att man vet att i det här huset händer det någonting så hjälper vi varandra. Och det, tyvärr måste detta, sånt här måste organiseras idag via typ polisen eller någon slags brottsförebyggande samordnare på kommunen. Det tyckte jag skedde mer automatiskt än tidigare, men precis som ni säger båda två, både du eller alla tre egentligen, det är att man måste ringa efter oss, och man måste våga göra det, och kanske faktiskt även våga gå och knacka på, för att det här är, alltså våld i nära relationer är ett extremt stort problem, det vet man efter 2 veckor på jobbet liksom.
Och är det så att man verkligen hör att här är det någon som verkligen åker på smäll, ja, men såklart ring oss. Och känner man att man kanske inte vågar knacka på sin granne eller vem det nu kan vara, men ring på lite andra dörrar, var 3-4 stycken som, exakt, går och knackar på tillsammans. För någonstans, det här är ju kanske en människa som faktiskt är i nöd, och man kan göra väldigt stor skillnad. Man ska inte underskatta sin egen förmåga här, utan det krävs inte alltid mycket. Man kan gå, springa förbi trappan, skrika, bara liksom avbryta, ja,
Peppe,
på något sätt.
Peppe, när ni kommer ut då, den uppfattningen har jag fått, att om ni kommer ut och så har det pågått en misshandel, för nu pratar vi om pågående misshandel då, och säger vi att mannen slår kvinnan,
ja,
och så knackar ni på där och så frågar ni hur var det här då? Och så vill hon inte anmäla honom. Vad kan ni göra då?
Ja, men då finns det ju mycket som man kan göra. Dels då, förhoppningsvis, så kan man ju prata då med grannarna. För ibland så är det faktiskt som så att någon har lyssnat på tv och inte, alltså det kan vara sådana ljud som man tror är en misshandel, men så visar det sig att det är någon som har kollat på tv. Dels så kollar vi upp då, vad är det grannarna verkligen har hört? Det är ju den ena delen. Sen så separerar vi ju då mannen och kvinnan åt. Och sen så, i den bästa av världar, då säger ju oftast då kvinnan, för det är ofta där vi åker på de ärenden där mannen har slagit kvinnan. i den bästa av världar, då säger hon vad som har hänt och då kan vi jobba där ute efter, och då är vi väldigt noggranna med våra förstahandsåtgärder. Vi dokumenterar det väl, vi spelar in förhöret på film och verkligen gör de här viktiga förstahandsåtgärderna, för det är tyvärr väldigt ofta som den misshandlade parten tar tillbaka allting. Men då kan vi gå upp i en rättegång med de åtgärderna som vi redan har gjort, och då kan det faktiskt leda till en fällande dom, trots att då kanske då kvinnan i det här läget har dragit tillbaka allting och inte vill medverka. Utan då har vi gjort det så bra från början så att vi har en så robust utredning redan på plats där, mer eller mindre. Och nu på senare tid också så har ju polisen äntligen, och ja, men jag är så jäkla glad här, tagit de här frågorna på större allvar än tidigare. Man har verkligen hissat upp det här som en prioriterad fråga. Vi ska försöka skicka fler patruller, vi ska bli bättre på att knacka dörr, vi ska bli bättre på att göra mer. Tyvärr så tror jag att det här kommer i många fall falla på sin egen rimlighet, för vi är för få där ute, vi har inte resurserna. Vi går redan idag hårt liksom så. Men man säger från polismyndighetens sida och hela rättsväsendet egentligen att det här är högprioriterade frågor. Det återstår att se vilken resurs vi kommer få. Jag blir ju väldigt förvånad om vi kommer få speciellt mycket mer resurser. Men man har åtminstone från hela rättsväsendet en helt annan syn på det här, och det är jag otroligt glad för. Äntligen, säger jag.
Ja, men på Södermalm så är det ju prioriterat. Där har de det här projekt Igor, som det heter, som drivs sen lite mer ett år tillbaks. Polisen är en riktad grupp mot brott i den här relationen tillsammans med socialtjänsten, som syftar till att fånga upp kvinnan såklart när hon blir drabbad och kunna erbjuda henne en hjälp ut bättre än vad som gjorts tidigare, med skyddat boende och sånt. Att verkligen komma in i den här uppbrottsfasen och våga och vilja och kunna lämna, att underlätta det. Samt att man går på gärningsmannen mycket tuffare, alltså i den, och uppvaktar honom med erbjudanden om terapi, samtalsstöd, få honom att inse sitt beteende, att söka vård och sånt, utöver då såklart den rättsprocess som följer på sånt ärende. Sen vill man göra ännu, jag vet att Marcus Antonsson som driver projektet, han har ju ännu större planer, han, och vill ha ännu mer resurser. Han vill ju liksom få liksom som ett, man brukar prata om att kriminella ska ha ett avhopparprogram för att kunna lämna kriminaliteten. Han säger att det måste finnas ett nationellt program för kvinnor som vill lämna relationer som är destruktiva, och där att de får bättre stöd och hjälp för det liksom. Det finns exempel som har berättat att ja, nu kan de inte, vissa kvinnor, lämna, för det boendet de ska till tar inte emot hunden. Och det kanske är hunden det enda de har i det där, när de ska lämna och fly från en man som plågar dem. Och så bara, nej, den kan du inte ta med. Nej, det kan vara den lilla grejen som säger, nej, men då lämnar jag inte. Sådana saker. Nej. Så att, jag hoppas verkligen att dels att projekt Igor blir nationellt, för det är fortfarande bara ett projekt i Stockholm City, och att han får de resurser han behöver. För som sagt, ett nationellt avhopparprogram, om man skulle tycka sig så, för kvinnor i som utsätts för våld i nära relationer. Det är ju bara att titta på statistiken och inse att ett sånt behövs. Det kan rädda liv.
Jag tänker det du var inne på, Peppe, med resursfrågan. Det handlar ju också om att, om man ska säga, uppgradera vad det är för brott vi har egentligen. Vi har många andra brott som rån av butiker eller personrån av personer eller misshandel, där vi alltid åker flera bilar när det är ofta i utomhusmiljö. Och det handlar ju också om att lägga de resurserna på brott i nära relation. Att man inte bara åker en bil och dokumenterar vad som har hänt, utan att man satsar större, precis som man gör vid. Jag var på ett larm idag med ett rån mot en äldre kvinna utomhus, och då var vi ganska många patruller för att söka efter gärningsman och prata med olika vittnen, och man gör ganska stora åtgärder som vi är vana vid att göra. Men i en brott i nära relation kanske man bara skickar en patrull, och där kan man ju göra mycket mer och prata med grannar, prata om omgivningen, dokumentera och vara lite noggrannare. Det behöver inte vara att det är jättemycket mer resurser, att vi behöver sätta in många fler så, utan vi jobbar som vi gör med andra lite större brott. Men så, det finns ju, och det som Victor var inne på, det finns ju många olika delar där vi blir bättre. Jag blir också glad av att vi, det känns som det är lampan är på där mot den brottsligheten, och försöka bli bättre, öka uppklarningen och även förebygga och stödja och hjälpa.
Det finns ju flera aspekter i det som du tar upp där. Att dels som du säger, ja, vi skickar massa patruller och överfallslarm. Då finns det ju många bilar som helst, eller larm om någon skottlossning. Men vi skickar en eller sådär på. Och då ska man tänka, dels så är det väldigt mycket som du sa just, Martin, att det förstahandsåtgärderna är så otroligt viktiga. Det ska hållas videoförhör helst. Det ska separeras och allt det här, och det kan finnas barn i lägenheten, och de här brottskoderna kan växa ganska stort, barnfridskränkning och allt det här. Sen är det också så att, jag har inte siffror på det, men jag vågar hävda att situationer som blir våldsam och farliga är inte sällan när vi åker hem i lägenheter och ska ingripa mot en våldsverkare, och det blir slagsmål och tumult och i värsta fall skjutningar, och poliserna skjuter verkanseld, och det i lägenheter där vi ditkallar initialt på ett bråk, medan det inte blir det på de här vanliga rånen. Så det är en säkerhetsfråga även för poliserna att åka dit och dels kunna göra såklart ett bra jobb för brottsoffret och för utredning, men det är också en säkerhetsfråga att åka i rygg på varann när liksom, och det har ju polis kommunikationssätt har blivit bättre på, att skicka i rygg när, särskilt när det är så att det finns en historik på att det här kan vara en stökig person.
Ofta är det ju missbruk eller annat i bakgrunden, eller psykisk ohälsa. Det finns ju de olika ingredienserna som gör att det blir, det kan bli väldigt farligt och stökigt.
Vad är eran erfarenhet när ni kommit ut? Brukar kvinnan säga att mannen har slagit henne, eller brukar hon försöka helst tysta ner det? För jag tänker att när ni kommer att knacka på, så står ju förövaren precis bakom henne kanske, eller framför då. Och där, den situationen hon är i måste vara superjobbig, och hon är ju livrädd i detta läget, fast att ni står där som poliser framför henne då. Vad är er erfarenhet?
Jag skulle säga så här, det är den, men det stora problemet är egentligen inte, om man ska uttrycka sig generellt, i det läget. För där är poliserna bättre nu på att separera de här åt och hålla bra förhör. Den stora utmaningen är att få henne att orka hålla fast vid sin anmälan. Orka gå hela vägen. Det vanligaste är fortfarande hävdigt att de tar tillbaks. Vågar inte, vill inte, har blivit påverkade, skrämda, hotade, allt det här. Och så säger de nej, det var inte, jag hittar på allt, eller jag vill inte medverka. Och det är där den stora utmaningen att få det här hela vägen i mål. Jag vet inte om ni andra har en annan bild.
Ja, men en stor utmaning som poliser är ju när man kommer till en plats. Tyvärr så är det ju som så att inte sällan så väljer de att inte berätta vad som har hänt. Ibland så avslöjas de av skador på sig själva, och då blir det mycket enklare för oss att gå vidare. Men det svåra är ju när man är på plats och man får en känsla att här har det inträffat en misshandel, men det finns ingenting att gå på. Det finns inga märken, det finns ingenting. Nu säger jag ju hon hela tiden, men det är ju allt som oftast, det är tjejer som vi åker på, eller kvinnor. Och just den här maktlösheten när man känner så här, men här är det någonting som inte stämmer. Jag vill kunna hjälpa dig, men fasen, ge mig lite. Och här är det otroligt svårt, och det är en av det värsta med det här yrket, att man känner att fan, jag vill göra mer, men jag kan inte, jag får ingenting. Och där har vi, det är jättesvårt, när de inte ger minsta lilla eller man inte kan hitta någonting. Jag vet inte, hur känner ni andra när ni åker på de här ärendena?
Jag vet att de har sagt att det är därför de trycker på att det är så viktigt att i de initialerna vi får ett samtal, att det ska spelas i videoförhör där det spelas in på film. Därför att de gör så stort intryck även sen, längre fram vid en rättegång, där de berättar fritt och öppenhjärtligt utan liksom så här. Så att även om de sen inte vågar eller vill eller vad det medverka sen, så har man det, och det är väldigt tung bevisning. Men som du säger,
de inte berättar någonting.
Nej, det är ju svårt. Man så Mm. Vi kan ju bara, vi kan ju argumentera, locka, försöka förklara, motivera och allt det, men det går ju bara till en viss gräns. Och då är det viktigt att poliserna som kommer är pålästa, duktiga och vet vad, kan erbjuda möjligheter och liksom erbjuda hjälp på ett trovärdigt sätt.
Precis. Som kanske kan få det att tippa över. Nästa liksom. Gång kanske.
Ja.
Ja, man kan ju lägga en liten grund för om tyvärr att det blir en gång till. Att de vet vart de ska söka och peppa dem lite grann, så får man väl förhoppningsvis. Om man ska ta med sig någonting då, så får man väl ha hoppet att man kanske har sått ett frö all här.
Mm. Ja, man kan väl säga så här också att har du väl blivit slagen en gång så det kommer inte bli bättre i framtiden, eller?
Nej, har de väl börjat slå så slutar de sällan. Många är ju så, tyvärr så godtrogna och tror så väl, och sen så beskyller de sig själva och tycker att de själva är anledningen till allting som händer och sker, men så är det ju absolut inte. Det ligger alltid på förövaren, det är alltid förövaren som bär ansvaret. Ingen
sen är
annan.
Ju, de är ju experter, förövarna, ofta på att liksom dupera, spela offer själva, hota när det inte räcker, skrämmas, eller liksom få och dupera målsägaren till att liksom det var hennes fel eller det ska aldrig hända igen. Så att de är ju väldigt skickliga på att manipulera kvinnorna, många av de här förverkarna. Eller,
och så äckligt jävla lismande när vi kommer på plats. Det är fan som man spyr ibland. Så jävla fega kräk, man vet vad de har gjort. Och sen så bara nej, 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 nej. Och just som du säger, de isätter sig själva någon jävla offerroll. Nej, det är fy fan. Ja, ursäkta nu. Nej, ja. Mm. Så.
Och nu så kommer kändisfrågan.
Hej, jag heter Vesna Prekopic och jag är frilansjournalist. Jobbar bland annat för Dagens Nyheter. Jag har en fråga om ert förebyggande arbete. Och jag undrar helt enkelt, hur arbetar polisen förebyggande för att ungdomar inte ska dras in i kriminalitet? Hoppas ni kan svara på det.
Ja, men det brottsförebyggande arbetet är ju egentligen en av mina viktiga, eller i princip huvudarbetsuppgift. Men jag jobbar ju med det egentligen både lite grann operativt, men mest på strategisk nivå egentligen. Att man är med och bygger upp stadsdelar, man förändrar stadskärnan, man jobbar med både situationell prevention, att man förändrar platser för att brott inte ska uppstå. Man jobbar efter mycket kriminologiska teorier, men vi jobbar också med punktinsatser med social prevention, och det är det här man kallar för skolbesök eller fritidsgårdsbesök, att man möter de här barnen som är i riskgrupp med för att hamna i kriminalitet, för att minska benägenheten eller attityden för att hamna i kriminalitet. Och det vi gör är att vi sitter i väldigt många olika forum som handlar om barn och det brottsförebyggande arbetet just mot barn och unga. Det involverar ju extremt många fler än bara poliser. Eftersom de är oftast mycket yngre än vad polisen har att göra med. De är ofta under 15 om vi har så att hantera. Och då är det mycket skola, socialtjänst, fritidsaktiviteter, familjeförhållanden, missbruk, psykisk ohälsa, hur mycket som helst. Så det vi gör egentligen är att vi listar namn på barn som vi har unga i riskzon och ser vad har de för diverse riskbeteende eller riskfaktorer, då försöker vi möta det med skyddsfaktorer eller friskfaktorer i den andra änden då. Och det kan vara allt ifrån föräldrastöd till medicinering, utredning och hela den biten. Och det var ju det här som jag inledde med, som jag tycker det här är något som fattas något enormt. Alltså behovet av friskfaktorer eller skyddsfaktorer är ju så enormt mycket mer än vad tillgången är, och det är därför vi ser en stor del av den utvecklingen vi ser idag. Men beroende på vilken polis du frågar, och det här tycker jag vi kan gå lite laget runt. För jag jobbar som kommunpolis och det är ju uttalat brottsförebyggande arbete liksom. Men det brottsförebyggande arbetet kan faktiskt vara i många delar bara att åka runt i en polisbil i stadsdel och sprida trygghet. För i den ena stadsdelen så kan det upplevas som tryggt när en polisbil rullar runt. I en annan stadsdel så blir det en annan, helt annan slags kommunikation. Så det man brukar raljant säga att brottsförebyggande arbete är skolbesök, det är det till en väldigt liten del. Men det är ju ett av polisens tre huvuduppdrag, det förebyggande arbetet. Och jag tycker att personligen så tycker jag att vi fokuserar lite för lite på det. Samtidigt som jag kan förstå att vi inte kan prioritera det högre eftersom våran arbetsbörda ser ut som det gör med det grova våldet. Men hur jobbar liksom IG i City med brottsförebyggande arbete? Har ni någon strategi för det eller kör ni bara?
Ja, men här tycker jag att Polismyndigheten rent generellt går bort sig lite. Man säger då att man inte har tid. Man prioriterar annorlunda. Och vi vet ju att vi för att komma till bukt med den kriminaliteten vi har, så måste vi klippa liksom både uppifrån, men framförallt nyrekrytering underifrån också. Och det man gör då, de som jobbar brottsförebyggande, det är ju våra områdespoliser framförallt.
Kommunpoliser som också.
Men kommunpolisen är ju inte ute i de här miljöerna på samma sätt och träffar lika många kids. Ja, det såklart finns ju undantag, men rent generellt så är det ju områdespoliser som har det här uppdraget. Och ja, vilka är det man tar så fort det är någon som är sjuk i receptionen? Jo, det tar man områdespolisen till. Vem är det som man tar när någon är sjuk på ingripande verksamhet? Jo, då tar man en områdespolis. När är det någon? Alltså det är hela tiden områdespolisen som man tar för att fylla luckorna, istället för att låta verksamheten kosta, ta in folk på övertid och låta den områdespolisen, som många lyfter som nyckeln till att minska kriminaliteten. Nej, men då ska inte det få kosta någonting, och då blir den verksamheten lidande, och blir den lidande då blir det bara pannkaka.
Det blir
också många tappade sugar från ja, men det blir många tappade sugar från de som jobbar som områdespolis. Ja, men det här är inte bara ett cityproblem. Det här får jag indikationer från väldigt många håll runt om i Sverige. Man känner sig som någon poliga grupp liksom, som löser luckor. Jag vet inte, vissa områden är ju såklart bättre på att freda sina resurser. Men jag tror ändå trots allt att de flesta områdespoliserna känner igen sig i det jag säger. Sen så finns det de chefer och områden som gör bättre prioriteringar rent generellt.
Men nu är du väldigt, väldigt facklig här, Peppe. Det är ju fint, men hur jobbar i City? Hur gör ni i det förebyggande arbetet? Jag fattar ju vad du säger, men det förebyggande arbetet är ju mer komplext än att områdespolisen, de har ju sin roll, kommunpolisen har sin roll, utredarna har sin roll, men hur jobbar liksom IG i City? Är det fotpatrull vi pratar om, eller liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, nej men jag får väl säga liksom att jobbet mot ungdomar och brottsförebyggande, tycker jag nog att det haltar betänkligt. Jag tycker att vi borde bli bättre på att besöka skolor till exempel. Vi skulle vara en naturlig del av den miljön. Framförallt på vardagar, på morgnar, när vi inte har så här jättemycket rent generellt att göra. Jag tycker absolut att det finns mer att göra. Sen så görs det ju punktinsatser lite här och var och lite då och då, men det skulle jag säga att det är väl kanske mer på enskilda individers att man hittar några som brinner för det. Sen så görs det ju mycket gott också såklart, så jag ska liksom inte säga att det inte funkar bara rent sådär, men jag tycker att vi kunde och borde göra mycket, mycket mer och bättre.
Kan inte du tänka lite grann? Jag kan ju bli sjukt irriterad på, nu är jag ju väldigt, väldigt långt ifrån att vara en trafikpolis, men vi har i princip en trafikvecka i månaden i snitt, tror jag. Har vi inte det? Ni som håller på med dem?
Ja, det känns ju som att det är typ hela tiden.
Ja, det är i alla fall, jag tror att det är en i månaden. Liksom, och då tänker jag, varför kan vi inte ha, om vi kan ha en trafikinsats en gång i månaden, ja, men då har vi resurser som vi riktar åt trafikarbetet, och det är ett jätteviktigt arbete som jag absolut inte vill förringa. Men varför kan vi inte ha i alla fall två sociala preventionsveckor per år, där alla IG-poliser, alla poliser i yttre tjänst som inte har ett larm att åka på, gör en sån här sak. Alltså förstår du, vi kan ju om vi vill, allting handlar ju om prioriteringar. Trafikdelen tycker jag är en perfekt jämförelse med hur lite vi prioriterar det förebyggande arbetet, men vi prioriterar trafiksäkerhetsarbetet, så att det går om vi vill.
Jo, men det som jag har lyft i flera kanaler på olika sätt, att vi har den organisation vi har. Vi kan inte bara skylla, alltså ja, politiken har svikit oss i mycket, men hur man vrider och vänder på det, just nu har vi de resurserna vi har, hur ska vi bäst satsa? Jag upplever inte att vi prioriterar rätt i mångt och mycket, och det här borde väl vara en sådan jätteprioriterad fråga, kan jag tycka.
Jag tycker, om jag tar till orda lite här, så jag tycker inte styrningen funkar inte. Vi har, om man läser dokumenten för hur vi ska hantera den här typen av arbete från nationella operativa avdelningen, så är det väldigt tydligt att vi ska ha hur vi tar fram modeller, hur vi jobbar och hur vi riktar in vårt arbete. Och då använder vi kommunpoliser, och finns massa metoder som vi ska använda, som vi vet fungerar. Och vi ska också ha områdespoliser i varje område för att vi vet att det fungerar. Men ändå så är det många lokalpolisområden, och ger dig rätt där, Peppe, som inte jobbar så, utan man tänker att alla ska göra allting. Och då blir det just att man är lite grann områdespolis, kallas man en dag, eller man jobbar som en områdespolis, som man tror en områdespolis jobbar, bara för att man kanske går i ett utsatt område eller promenerar lite på ett torg. Och sen nästa dag så åker man som en ingripande polis. Det jag jobbar på Hisingen, som vågar jag påstå är ett mönsterlopo, lokalpolisområde, som man ska jobba. Så har vi dedikerade områdespoliser som är i stort sett fredade. Vi plockas inte ut till IGV hela tiden. Vi hjälper såklart till i receptionen ibland när vi behöver, som alla andra. Men vi har fortfarande en tillräckligt stor grupp för att fortsätta jobba och nöta ner de här gängen varje kväll året runt. Med poliser som, vi har ju omsättning såklart också, men vi har många poliser som har jobbat länge i områdena och kan de här olika individerna till namn. Och vi jobbar hela tiden med att söka förråd, kontrollera personer, stoppa bilar och ligga på i de områdena jämnt. Liksom. Och vi är med och vittnar. Och så här. Det är ju ett jätteviktigt brottsförebyggande arbete. Och där får vi också vilka personer vi ska gå på och vart vi ska vara. Det är ju från kommunpoliserna som vi får det. Det är en otroligt viktig tjänst som faktiskt är väldigt lyckad efter omorganisationen, som är ett filter och som riktar in vårt arbete så att det blir effektiva. För det är inte effektivt heller, tycker jag, som vi var förr, mer ute i skolorna på kanske bland alla elever. Det är inte alla elever som begår den här typen av brott som vi lägger alla resurser på nu mot skjutningar, utan då är det ett litet fåtal, och då ska vi använda metoder som funkar mot just dem. Men där gäller det att alla chefer att de måste vara lite tuffare, att vi ska införa de här metoderna och tro på det som kommer med forskning och som vi vet fungerar. Inte köra på de här gamla spåren som vissa tyvärr faller ner hela tiden. Jag blir alltså förbannad när man hör hur vissa använder begreppet områdespolis och tror att det är bara något som man kan säga en dag till en annan, att idag är det områdespolis. Det är man inte. Men det är en experttjänst, kan man säga, som måste tillåta jobba under lång tid.
Sen ska jag nyansera min bild där, just vad gäller, som du berättade nu, Martin, med dels, ja, men dels kommunpoliser, men också så har ju vi en anställd från socialtjänsten som jobbar med oss, och de flaggar ju upp gång på annan ungdomar som ligger i riskzonen, så det görs ett bra arbete. Jag var lite onyanserad där, men jag upplever ändå att vi kan göra mer liksom över hela linan. Men både områdespolisen, kommunpolisen, men framförallt den här socialtjänstanställda gör ett jättejobb och flaggar upp och vill ha information för att kunna gå vidare. Så jag får nyansera mig lite där. Min kritik var inte riktigt saklig, känner jag.
Nej, men till viss del är det, för är man... Om man planerar från en dag till nästa vecka, nu ska vi jobba med det här, eller man tar fram, man har poliser som är duktiga och man vill jobba mot gäng eller man vill jobba mot andra problem som behöver ett långsiktigt tänkande. Och så har man poliser som har det, man planerar och man vet vad man ska göra, man får information från kommunpolisen, och sen den dagen man kommer till jobbet och ska utföra arbetet och bara, nej förresten, du, ni behöver hantera tingsrätter, ni behöver hantera det. Gör man det ett par gånger så tar man bort det engagemanget, man tar bort den möjligheten, och framförallt så ger man gängen och den här, eller vad nu vad problemen är, ger man möjlighet att bara fortsätta växa, för det finns ingen som kommer hantera det. Man kommer ut med små punktinsatser som bara hjälper för stunden, som är rätt så värdelöst.
Och det är det här jag menar med att med en prioriteringsfråga. Hur viktig är den här verksamheten? Vill vi att den ska vara viktig, så kan man bestämma att den ska vara viktig. Och så fredar man områdespolisen, man tar till de metoder som finns och så jobbar man med det. Men det svåra med brottsförebyggande arbete, har jag upptäckt efter att ha pysslat med det i 4 år, det är ju att brottsförebyggande arbete är inte mätbart på samma sätt. Vi kan inte se vilken effekt allting som vi gör har haft, och därför så blir det jävligt mycket svårare att slåss för det. Men någonting som jag tycker jag kämpar och sliter och slåss för, och även i den här senaste veckans debatter, det är ju just vikten av, ska man jobba brottsförebyggande så måste man jobba med hela kedjan. En satsning på ett område, en satsning på en riskfaktor kommer inte ha någon som helst, det kommer inte spela någon roll. Man måste ta ett helt omtag kring det här. De människorna som jobbar med det brottsförebyggande arbetet måste kunna ha medel och kapacitet att faktiskt kunna utföra sitt jobb. Och så är det inte på väldigt många platser. Inte bara polisen utan även utanför. Man klarar inte. Kapaciteten för skyddsfaktorerna är enormt underdimensionerad. Så att det här är en stor frustration som jag tycker att jag... Det är en stor del till min offentlighet ägnar jag faktiskt åt detta förutom att prata integration. Liksom.
Och där sätter du verkligen fingret på precis varför det brottsförebyggande arbetet inte prioriteras så som det borde. Och det är just att det inte är mätbart. Jag har kollegor runt om i landet som har berättat hur de har förhindrat mord, skjutningar, sprängningar. Men så får de 2 veckor senare från chefen att nu har våra siffror gått ner, vi måste blåsa fler, vi ska skriva fler. Ja, men skoja inte med mig. Hur kan man ha ett sånt föråldrat ledarskap så att man blir så orolig när chefen ovan börjar fråga varför siffrorna på blås och ordningsböter och liknande har gått ner istället för att det beror på det här, att min personal har gjort ett sånt jävla bra jobb. Vi har räddat livet på förmodligen ett par personer, vi har förhindrat en skjutning, vi har förhindrat en sprängning. Alltså det där är bara riktigt dåligt ledarskap, att inte kunna stå upp för det, den verksamheten man har. Det är inte svårare än så. Och det här är en stor frustration, för det går inte, eller det är svårt att mäta brottsförebyggande arbete samtidigt som alla pratar om vikten av det. Hur är det möjligt? Det är pinsamt.
Jag tycker det är synd ibland, för ibland så låter det som att man skyller omorganisationen att det är fel och att man borde inte ha gjort så här, eller man måste omorganisera igen. Jag tycker det finns en bra struktur och det finns en massa bra arbete, och vi jobbar forskning och evidensbaserat, och vi har massa bra metoder som vi kan använda, men sen, det är tyvärr fel i vissa led som inte vågar stå upp och tro på det eller köra på som att man tror på sin egna gamla erfarenhet och gamla hjulspår. Man måste liksom rätta in sig lite grann och köra det fullt ut, för det är då det fungerar på lång sikt också. Man måste ju ha tålamod.
Men nu har vi kollat hur det funkar i Borås på kommunpolisnivå, City och Hisingen. YB Södermalm, hur jobbar ni med brottsförebyggande arbete kring medborgarplatsen?
De är upptagen med Macarena-danserna.
Jag blev alldeles upptagen här av Peppe hamnade i sitt fuck-mode igen. Kan man säga Peppe att du fuckade upp?
Det var sjukt.
Ja, han fuckade upp.
Vad sa du nu?
Peppe fuckade upp när du blir så där facklig. Men jag ska säga att... det är... Jag känner ju igen till viss del det här att man rycks och sådär. Men jag vill ändå hävda att jämfört med hur det är på många håll i landet som jag förstått, så är vi hyfsat fredade. Och vi har fått igång exempelvis en bra skolverksamhet där 2 av kollegorna i gruppen får varje vecka göra kontinuerliga skolbesök på skolor som har lite mer problem och prata med kontinuerligt med lärarna, med ungdomarna och även föräldrar och sånt, och fånga upp de här där man märker att man har strul på skolan. Och de är fredade. De blir inte ryckta till tingsrätter och sånt där, utan de får göra sina skolbesök. Så att jag tycker att man har börjat vakna till lite. Sen känner man ju såklart igen det här lappkastet som blir hela tiden, att men nu är det luckade. Områdespolisen dit och dit. Så, men vi kämpar ju med näbbar och klor och vi gör vår talan hörd att vi måste få bli fredade. Och jag tycker vi har fått liksom att den här Titanic-skutan och börja svänga långsamt och haja det här nu liksom, att man måste bli fredad. Vi måste få... Ja, det är klart att det är frestande för en chef och allt det här att kasta en lyssna blickar på mätbara mål, liksom antal FU:n, antal snabba lagföringsdomar och vad det nu är. Men vill vi ha långsiktighet så måste vi jobba långsiktigt, klyschigt. Och jag tycker de har börjat förstå det mer nu.
Men tro fan att man inte vågar röra din områdespolisgrupp med polis-Sveriges vassaste Twitter-tumme, liksom 200 000 följare som bara rasar. det är, liksom, det är ingen som vågar göra någonting med eran grupp, Victor. Ni skulle kunna göra precis vad som helst. Ni är ju liksom gudsförklarare.
Och vi får ju säga att det var en väldigt bra kändisfråga som fick igång en diskussion på 30 minuter. Så vi tackar Vesna väldigt mycket för det. Och det är just det brottsförebyggande arbetet som kanske märks ligger mig varmt i hjärtat och återkommer sig säkert till i flera avsnitt.
Jag skulle vilja, ja, jag skulle vilja att vi avrundar Peppe. Återigen, Peppes tänkvärda ord här, att vi vill inte ha tappade sugar.
Ja, det var fint att du fångade upp den.
Ja, vi vill inte ha några tappade sugar, va? Så att, det får bli dagens budskap.
Ja, det vill vi inte ha.
Nej, inga tappade
sugar. Kloka ord.
Ja, kloka ord. Kloka ord från facket. Ja, tack för det.
Bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Ha det gött.
Hej. Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.